Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Wine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Wine About It.
Idag så tänkte jag prata om någonting som jag tror att många som har eller har haft alkoholproblem kan känna igen sig i. Eller någon form av alkoholberoende. Och det är det här med att vara nykter på vita knogar. Om du har varit på ett tolvstegsmöte någon gång så har du säkert hört det här uttrycket slängas runt som är lite ibland, för det är så extremt vanligt. Jag kommer ihåg första gången som jag gick på ett möte och hörde... Jag hörde det här uttrycket och jag fattade inte riktigt vad det betydde och vågade inte riktigt fråga någon heller, kommer jag ihåg. Fast jag frågade min sponsor till slut faktiskt, för att jag hörde det så mycket. Men jag kunde ändå gissa liksom lite grann vad det handlar om, och det kan säkert du med om du inte har hört det förut. Men det handlar alltså om när man är nykter. Alltså rent tekniskt sett så är du nykter, men det känns liksom som att du håller andan. Alltså att man så här håller fast och man kämpar liksom med typ hela kroppen för att inte släppa taget och inte gå tillbaka till flaskan typ. Att vara nykter på vita knogar, det är ett uttryck som används mycket i tolvstegsprogram bland annat. Och där inom bland annat då typ AA, alltså anonyma alkoholister, där används det här begreppet som ett sätt som man menar så här, att hålla sig då, alltså nykter utan AA. Alltså att man inte går på möten, man gör inte stegen, man har ingen sponsor, man gör inte sina rutiner. Ja, men du vet allt det där. Och då kan man ju mena liksom enligt AA då att man kanske aldrig ens har börjat göra de här sakerna. Eller att man liksom med tiden, man kanske börjar med att gå på möten, man kanske gör alla saker som rekommenderas och sådär. Men sen med tiden så bara, ja men det kanske inte var så viktigt att gå på det där mötet ändå, jag gör någonting annat istället. Och sen med tiden så blir det färre och färre möten. Man gör inte stegen, man hoppar av, säger upp sin sponsor och så vidare och så vidare. Och sen med tiden då så blir det mer och mer att man börjar gå på vita knogar då, menar man, för man har inte kvar liksom programmet som en hjälp till att det inte ska vara på vita knogar, eller vad man ska säga. Jag har hört att det heter white knuckling på engelska också, och det är ju verkligen så här precis som det låter, att så här, att man verkligen så här, alltså man knyter näven så man får vita knogar. Alltså det är ganska logiskt egentligen. Men i alla fall så jag har hört det att det finns på engelska också. Och att det används såklart i och för sig, för att tolvsteg finns ju på engelska med och överallt i hela världen. Men jag har hört att det pratas även utanför tolvstegsprogrammet om det här i andra typ nykterhetssammanhang och sådär. Så som sagt, det betyder helt enkelt att du är nykter. Men att du håller dig... Alltså att du håller dig nykter bara genom din viljestyrka. Alltså du biter verkligen ihop. Du kämpar dig igenom varje dag. Och det är typ som att man skulle kunna likna det som att du står i en storm och typ håller fast i ett träd. Och du ramlar inte omkull eller så. Men du vågar knappt släppa taget om det här trädet samtidigt. Och du kanske känner igen dig om du någon gång har haft paus från ditt drickande eller något uppehåll från både ditt drickande och ditt missbruk. Men ändå, trots att du har den här pausen, du kanske har bestämt dig för att nu tar jag en vit månad eller vad det nu är, så försvinner liksom inte behovet av att dricka. Utan det blir bara det här sagda uppehållet, och du liksom räknar ner dagarna på att den här månaden ska gå. Och då blir liksom det komplicerade blir liksom inte att bli nykter, utan faktiskt att ha kvar nykterheten. För det du gör är att du verkligen bara så här håller ut tills du ska få dricka igen. Och jag kommer ihåg att så var det för mig. alltså jag kommer ihåg när jag hade min första liksom medvetna nyktra månad, när jag var väldigt djupt inne i att dricka på ett väldigt destruktivt sätt. Så på något sätt hade jag ju förstått att så här, det här var massor år sedan. Alltså jag blev nykter 2022 och det här var kanske 2017 tror jag att det var. Så att jag hade väl någonstans här fattat att jag har ett problem, jag borde inte dricka. Så därför så tänkte jag att okej, men jag testade en vit månad som så många av oss gör. Och jag kommer verkligen ihåg hur otroligt kämpigt det var den här månaden. Alltså det var så otroligt jobbigt. Det var som att jag verkligen, jag räknade som sagt verkligen ner dagarna tills nästa gång jag skulle få dricka. Och jag satt och var bara så deppig under den här perioden också. Alltså det var som att jag kunde inte se någon glädje, jag kunde inte se fram emot någonting alls, utan det var bara det här, det kändes bara som ett enda mörker, som att så här, och jag var så arg på alla andra runt omkring mig, jag gick runt och var irriterad och sur och tänkte så här, alla andra får dricka utan mig, fy fan vad det är orättvist. Och jag blev, alltså hade jättedåligt tålamod och jag var bara så här, alltså ja, verkligen en otrevlig person att vara nära, tror jag, under den här perioden. Och allt jag kunde sitta och tänka på, för att jag var fortfarande ute i en del sammanhang där folk drack runt omkring mig, vilket nog var lite dumt av mig att göra det i det här läget när jag var som jag var. För då var det som att jag liksom, jag bara satt där på de här festkvällarna och bara satt och surade. Hur mycket gav det liksom till någon inblandad i det här? Alltså ingenting alls. Och sen så kom jag ihåg att det var till och med ett tillfälle under den här så kallade vita månaden som jag drack en öl, för jag var på en konsert och var så här, jag kan inte stå på en konsert och inte dricka alkohol, alltså det går ju liksom inte. Så då drack jag på den här konserten, men jag var med en person då, kommer jag ihåg, som inte var en så kär i alkoholen som jag var på det sättet, utan hade en sund inställning till alkohol, och jag var där med henne. Och det var ju nog ganska tur för mig, tror jag, för att jag hade ju sagt till henne också så här, jag har en vit månad nu, jag ska inte dricka. Så att jag typ skämdes ju lite av att jag ändå tog en öl. Men den där skammen gjorde också att jag bara så här, okej, men då dricker jag bara den här ölen. Det är bara för att det känns liksom nice att stå och hålla i den här medan jag är på den här konserten. Men så såg jag så här fulla människor runt omkring mig. Och det var inte som att jag var så här, åh, vad skönt att jag inte är en av dem. Utan de var mer så här, åh, jag vill också vara en av dem. Och så kände jag, alltså, som sagt, så jag var bara bitter. Superbitter. Och sen tänkte jag ändå samtidigt så här, men vad nice, jag kunde ändå dricka bara en öl på den här konserten. Så dagen efter var jag ändå ganska nöjd med mig själv av den anledningen. Men sen direkt när den här månaden var slut så, ja, du vet, you know how it goes. Alltså då var det här, den här klassiken att jag var tillbaka, det hade varit innan, och kanske till och med att det var värre då efter den här pausen. För det är så det ofta blir, att oavsett om vi har uppehåll från vårt drickande så blir det oftast värre med tiden. Och jag kan knappt föreställa mig hur det skulle vara nu när det liksom, ja, snart är 3 år, eller ja, i alla fall 2,5 år sen jag blev nykter, hur det skulle vara att dricka nu. Det vill jag ju faktiskt inte ens tänka på eller gå in på, för där hoppas jag att jag aldrig behöver hamna. Men hur som helst, det här med att vara nykter på vita knogar, alltså grejen med det är ju att det faktiskt funkar. Det gör faktiskt det. Det funkar, det får, alltså man håller sig nykter med den här viljestyrkan. För man är så himla bestämd att så här, men den här veckan ska jag inte dricka, den här månaden ska jag inte dricka, och det går liksom. Alltså jag klarade mig igenom den där månaden trots att jag drack den där enda ölen den där gången. Och sen var jag jättestolt över mig själv och sådär. Men grejen är ju att det funkar bara ett tag. För oftast så, ja, jag skulle säga nästan alltid, så är det liksom inte hållbart i längden. För till slut så blir det bara, det blir bara jobbigt att stå emot. Alltså det går liksom inte längre. Och vissa kan ju vara nykter på vita knogar i flera år till och med. Och då handlar det ofta om att man kanske hittar många andra saker som man grottar ner sig i för att inte liksom fastna med flaskan igen. Och det blir inte så hållbart i längden, tyvärr. Det är inte så. Men då är ju liksom risken väldigt stor att man tar det där återfallet till slut när man bara är nykter på vita knogar. Och det är klart att det kan ju vara en bra början i alla fall till att starta sin nykterhet på något sätt, den här viljestyrkan. Alltså den är ju jättebra. Jag säger inte att det är, att viljestyrka inte funkar, utan det gör det ju såklart till viss grad. Men det behövs liksom någonting mer. Jag ska komma tillbaka lite till vad det är exakt, hur man kan ta sig ifrån det här. Men jag tänkte så här, du kanske funderar på varför någon hamnade där, varför du hamnade där, varför jag hamnade där. Och det finns många anledningar till det. Och kanske är det så att man liksom har bestämt sig för att sluta. Men man har liksom aldrig riktigt tagit reda på varför man drack alkohol från första början. Alltså, vad fyllde alkoholen för funktion i mitt liv? Det har man liksom kanske aldrig riktigt... Gud vad jag hör mig själv säga liksom hela tiden. Alltså, förlåt. Och nu bara för att jag sa det så kommer du tänka på att jag säger liksom hela tiden också. Men i alla fall... förlåt, nu kommer du bara att tänka på alla mina liksom hela tiden, tror jag. Men jag ska försöka träna bort också, så det är bara bra kanske att jag sa det. Men hur som helst... varför var jag? Jo, men alltså så här, det första varför man hamnar i vita knogar-stadiet... Man kanske har bestämt sig för att sluta, man har den där viljestyrkan och allt det där, men man har alltså inte kommit fram till eller funderat ens kring vad alkoholen faktiskt fyllde för funktion i ens liv. Så det blir som att man har tagit bort alkoholen, men man har inte jobbat med känslorna kring den, eller vad man ska säga. För många av oss har aldrig funderat på varför vi dricker alkohol, för att vi lever i en kultur där alkoholen, som jag brukar prata om i den här podden, när den alltid finns närvarande och alltid, nästan i alla fall, förutom när man jobbar kanske, beroende på vad du jobbar med, där det är okej att dricka också. Och då blir det som att man aldrig får chansen att reflektera kring, men varför dricker jag ens från första början? Varför känner jag att jag måste dricka när jag är på den där festen? Eller varför känner jag att jag måste hinna springa till systemet innan festen, innan systemet stänger, för att annars blir det inte kul på festen? Alltså, förstår du vad jag menar? Det var någonting som jag aldrig i alla fall hade funderat på innan jag slutade dricka, såklart. För som sagt, man gör inte det. Och under de gångerna som jag hade uppehåll från alkoholen, men tog återfall, så funderade jag liksom inte heller riktigt på varför jag drack eller vad alkoholen fyllde för funktion i mitt liv. För jag kände bara så här, när alkoholen inte fanns i mitt liv så kändes det bara tomt, deppigt och skittråkigt. Och även fast jag visste att alkoholen får mig må så dåligt, den gör verkligen det, så kunde jag verkligen inte förstå. Men nu när jag tagit bort den, varför mår jag ändå dåligt fortfarande? Så det jag inte såg då riktigt, som jag liksom inte gav mig själv tillfälle till att se heller, varken genom terapi eller meditation eller någonting som jag kanske gör mer idag, när jag kan rannsaka mig själv på ett helt annat sätt, det var liksom att jag såg inte att, men jag dricker ju för att jag behöver det, tror jag, för att jag behöver vara social, för att folk ska tycka om mig. De tycker inte om mig om jag inte dricker alkohol. De kommer inte tycka att jag är kul eller härlig att hänga med. Eller liksom, jag dricker ju för att jag inte vill känna den här ångesten. Jag dricker för att jag inte vill känna mina känslor. Jag dricker för att jag vill fly. Liksom. Så det är en anledning till varför man fastnar i det här. Man rannsakar liksom inte riktigt sig själv, helt enkelt. Eller så är ju en annan klassisk sak förstås, som också kan funka länge för många, i flera år. Det är ju att man är nykter för någon annans skull. Kanske är det sin partner, för barnen, jobbet. Men man är inte helt 100% där än själv. Eller så har man en bild av att nykterheten, den måste vara perfekt. Och när jag blir nykter, då ska jag må så himla bra. Allt ska vara så bra. Alltså... Det ska inte vara några svackor. Allt är perfekt. Inga känslor, i alla fall inga dåliga känslor. Man ska göra allting rätt. Och det blir liksom som en prestationsjakt. Alltså en inre prestationsjakt lite grann. Istället för att så här, tillåta sig själv att vara mänsklig. Alltså istället för att tillåta sig själv att vara så här, okej, jag gjorde det där misstaget, jag gjorde allt det där. Jag känner fortfarande så här. Ja, det gick skit på jobbet idag och jag behöver inte dricka för det. Alltså du vet, det är liksom ofta vi som har haft alkoholproblem, när vi har varit inne i det, vi tänker liksom, jag tror att vi på något sätt så här romantiserar hur nykterheten borde vara, och när vi väl går in i den så tänker vi att nu kommer ju allt bli bra, för nu har jag tagit bort det där dåliga. Men som jag sa innan, för mig när jag gjorde det så var det så här, men jag mår ju fortfarande dåligt, då kan jag lika gärna dricka. Och det här är en liten triggervarning kanske. Men jag kommer verkligen ihåg när jag hade haft ett sånt uppehåll där jag mådde så där dåligt. Och sen om någon anledning så tänkte jag, den här kvällen ska jag dricka, för det var någon speciell grej. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det jag kommer ihåg, det är när jag drack den här alkoholen, när jag varit då nykter på Vita Knogar under typ några veckor den här gången, så kommer jag ihåg att jag drack, och direkt när jag kände alkoholens effekt i min kropp så bara, åh, just det, så här man kan må, gud vad skönt. Och det var som att jag kunde andas ut igen liksom. Problemet var ju att den här utandningen, den här avslappningen, den här lugnet, den här härliga effekten som alkoholen gav mig i den stunden, alltså jag tror att den varade kanske i några timmar, om ens det. Men sen var jag liksom tillbaka till att bara få ångest av alkoholen igen. Och tillbaka på typ, ja, det kändes ju som att jag var tillbaka på ruta ett, fast jag inte var det, för att i mina nyktra perioder. För det är det jag vill också säga så här, att även om du har varit nykter på Vita Knogar, även om du är det och har tagit återfall och sådär, så är det så viktigt att komma ihåg att när du kommer tillbaks och försöker bli nykter igen, så börjar du inte om på ruta noll eller ruta ett eller vad man ska säga, utan det som den pausen du har haft innan har faktiskt gett dig insikter och erfarenheter och massa bra grejer, för att du med tiden kommer att kunna bygga upp en stabil nykterhet. Det är vad jag tror på i alla fall. Du kanske inte, du behöver inte tro på samma, men det är så som jag ser på det utifrån mina egna erfarenheter. Det är också så himla lätt att känna skuld över, alltså om du är liksom nykter, så är det så lätt att känna skuld över att inte må bra på något sätt. Alltså att när du kommer in i nykterheter och du kanske känner att jag borde vara tacksam, jag borde vara stark, jag borde vara lycklig. Men alltså sanningen är ju också den här att nykterheten är skitjobbig. I alla fall i början. Alltså för många, jag vet att många, eller en del i alla fall, en del kan verkligen känna så här en första initial kärlek för första ögonkastet när det handlar om nykterheten, och man känner sig, man får typ en nytänning på livet och bara, åh, nu ska jag börja mitt nya liv när jag är nykter, allt är så härligt, allt är så grönt och fint och härligt och jag kan se färger och, alltså du vet, allt är liksom så här, jag kan se klart, det är så skönt att inte vara full och bakis och sådär. Men sen, den där grejen brukar tyvärr leda till slut till att man kommer till att nykterheten känns tuff. Och det kan ta månader, det kan ta veckor, det är lite olika det där. Men för många så är i alla fall nykterheten väldigt, väldigt svår i början. Och jag tror bara det är någonting som vi måste lära oss att acceptera. Och det är såklart att acceptera en sån sak. Att acceptera att säga, okej, nu ska jag må skit ett tag. Jag ska acceptera att att jag inte får fly, att jag måste vara med mig själv, och liksom, ja, det kan ju såklart inte kännas så jättepeppigt och kul att höra förstås, det förstår jag. Och det är ju också lite därför som så här 12-stegsmöten och sånt finns, för att du ska kunna gå in på de här mötena och inspireras och höra andra berätta om hur de har liksom kommit förbi det här, och att det faktiskt går, för om det går för dem och för mig, så går det för dig. Det är verkligen så, och det är ju mycket därför som jag har startat den här podden också. För gick det för mig och går det för mig, så går det verkligen för dig. Och med tiden, för att jag har sagt det så många gånger också, men det är verkligen så att, för jag var där själv och jag trodde verkligen inte att det skulle bli bättre. Alltså jag trodde verkligen inte det. Jag tänkte, ha, då var det här mitt liv nu då. Och kanske var det lite det som gjorde också att när jag var där i december 2022, när jag blev nykter, så hade jag ju hamnat på en plats i mitt liv där jag inte såg någon annan utväg än nykterhet på något sätt. Och det var lite det som var min räddning också. Alla behöver inte hamna på en sån känslomässig botten som jag gjorde för att välja nykterhet, eller för att slippa gå på Vita Knogar förstås. Men det för mig gjorde att jag liksom kunde härda ut lite mer i att så här, ja, men då får det väl vara så här då, för det andra är ju värre liksom. Och det gjorde att så här med tiden att jag upptäckte att fan, nykterheten är så nice. Åh, vad jag älskar att vara nykter. Och idag så går det inte ens att föreställa sig att dricka längre. Alltså det gör verkligen inte det. Alltså det finns verkligen inte ens på kartan. Och jag kan inte understryka nog hur sjukt det är att jag känner så. Särskilt nu när jag spelar in det här och det är sommar och jag känner så. För sommaren för mig var den svåraste tiden på året att inte dricka förut. Men i alla fall, det kan vara jobbigt. Särskilt om man liksom inte har verktyg att möta upp kanske det som faktiskt bubblar upp inom en när man tar bort den där snuttefilten alkohol. Och lite för att så här pedagogiskt då se hur du vet att du är där, för du kanske funderar lite på dig själv nu, är jag nykter på vita knogar eller är jag bara nykter eller ja, har jag varit det eller sådär, så kanske du känner igen dig i några av de här tankarna. Jag är nykter men jag längtar fortfarande efter att dricka, eller jag undviker sociala situationer för att jag är rädd för att helt enkelt tappa det. Eller jag räknar dagarna som att varje dag var ett krig. Eller kanske den här tanken. Jag är arg, jag är rastlös, jag är frustrerad. Men jag försöker bara att hålla ut. För att det är så här, att vara nykter på vita knogar, det känns inte fritt. Alltså inte alls. Det känns liksom låst och spänt snarare. Men det jag vill undersöka här också, det är att det är ju heller inget misslyckande. Utan det är snarare liksom ett tecken på att du kanske behöver mer stöd, mer förståelse, fler verktyg och sådär. Så, ja, kanske det viktigaste av allt har vi kommit fram till nu. Och det är ju, vad ska man göra då? Om man är här i det här stadiet, eller man är rädd för att man är där, eller man är rädd för att komma dit om man fortfarande dricker idag men funderar på att sluta. Så först och främst, om du känner igen dig i allt det här, så vill jag bara säga så här: du är inte ensam. Det här är som sagt så otroligt vanligt. Och som sagt, det är väldigt många som börjar sin nykterhetsresa just på det här sättet också. Och det är liksom inget konstigt alls med det. Inte alls. Men det betyder också att du har möjlighet att ta nästa steg. Och då kan ju första steget vara till exempel då att utforska, som jag pratade om innan, varför du drack. Vad har alkoholen för funktion i ditt liv? Vad har den för roll? Vad var det du försökte dämpa när du drack? Vad var det du flydde ifrån? Alltså, så här handlar det mycket om att jobba med orsaken och inte bara symptomen, inte bara ta bort flaskan utan faktiskt gå till roten av problemet. Och sen för det andra så kan man också hitta nya sätt att hantera känslor på. För att många av oss har ju lärt oss att alkoholen finns alltid där, som sagt, som snuttefilt när vi behöver bli gladare, när vi behöver trösta oss, när vi är ledsna. Men vi har liksom aldrig lärt oss att hitta andra sätt att hantera våra känslor på, eller lyssna på våra känslor, eller fan, alltså jag visste ju knappt vad jag kände ibland för känslor. För jag hade liksom, jag hade kvävt dem så himla mycket, jag hade dämpat dem med alkoholen, så att när det kom upp känslor i nykterheten så kom jag ihåg att jag till och med kunde bli såhär, men gud, vad är det här jag känner nu? Men istället för att vara rädd för det, det jag lärt mig med tiden, det är att vara nyfiken på det. Att vara nyfiken på min ångest, på mina rädslor och allt det där. Och verkligen så här, det låter så tuntigt kanske när jag säger, men det här med att dejta sig själv brukar jag säga. Att verkligen lära känna sig själv och mina känslor. Vad är det här som jag känner just nu? Och man behöver inte alltid sätta ord på de känslorna heller, utan bara känna. För jag vet att ibland när jag sitter och mediterar och verkligen bara känner, så kommer ibland bara tårar. Och jag behöver heller inte ens grotta ner mig i varför jag känner de här, eller varför jag får de här tårarna, utan bara få ut dem. För uppenbarligen är det någonting som bara behöver komma ut. Men i alla fall, Meditation kanske inte är ditt sätt att hitta det här nya sättet att hantera känslorna på, men det kan vara ett sätt. Men terapi är ju förstås en så här asbra grej som har hjälpt mig i alla fall väldigt mycket till att kunna hantera mina känslor på och mitt liv för den delen. Dagbok, alltså journaling, jag är ett stort fan av sånt, alltså verkligen så här, bara ta penna till papper på ett klassiskt vis, alltså verkligen så man använder liksom den klassiska sättet att skriva på och verkligen bara börja flowskriva, vad känner jag just nu, vad är det som känns, behöver inte ens vara det, eller så här, bara sätta penna till papper och börja skriva och se vad som kommer ur. Ibland brukar jag sätta en timer på typ 5 minuter. Ibland bara 3 minuter, men så bara skriva utan att liksom ta upp henne någonting och bara utan att tänka, och ibland då när den här timern har gått efter 3 minuter så märker jag att jag vill skriva mer, och sen det som kommer ut den är bara så här, wow shit vad skönt det här var på, att få på papper. Men sen är ju så, rörelse är ju också en annan grej att hantera känslor på, såklart, så länge det inte blir så här träningsmani. Det är inte heller bra, inget är bra när det blir maniskt eller ett nytt beroende, såklart. Men rörelse, det kan ju vara yoga, kundalini shaking, alltså man skakar kroppen, sådana saker. Kreativitet, alltså jag vet att när min lillebror hade gått bort, då hade jag ju blivit nykter precis. Då var ett sätt som jag hanterade mina känslor på var att jag började måla jättemycket. Jag gick en kurs i spirituellt måleri, det heter Vedic Art, så jag vet inte om du har hört talas om det, men det är som sagt, där målar man utan prestation och någonting, utan någon plan, utan man bara får massa färg, massa material, typ penslar och sådana här svampar och sånt, och sen så bara är det meningen att man bara ska få ut sitt inre på den här tavlan liksom. Och det är så himla befriande och härligt och skönt, och det häftiga var att jag verkligen kunde se vilka känslor jag kände bara att få ut det på pappret sådär. Och det var så läkande för mig, alltså verkligen. Så det finns verkligen många fler sätt att få ur sig den där skiten på istället för att hälla i sig den. Ja, men en annan viktig sak i vad man kan göra åt det här vita knogar-grejen, det är såklart att ge det tid. Och självsnällhet. Självsnällhet är så viktigt. För att nykterheten, den är en process, det är liksom ingen punkt att nå, utan det är som sagt en process. Och du får känna allt på vägen, du får lov till att göra det, att få känna allt. Det är till och med det som är meningen, även fast det kan kännas jobbigt ibland. Men till sist så är det också, tycker jag, och jag är väl lite partisk för att jag jobbar mycket med det här också, men det är att våga prata om det. Helst med någon som förstår. Och då kan det ju vara till exempel att du går på ett tolvstegsmöte, du kanske tar en sponsor, det kan vara en vän med liknande erfarenheter, eller ett community online. Vi har ju till exempel Don't Whine About It Community på Facebook, där du kan hitta likasinnade och skriva där om du behöver göra det. Men i alla fall prata med någon som du inte kanske behöver förklara allting för, utan bara som fattar, utan att du behöver ge dig så mycket energi till att förklara liksom bakgrunden, om man ska säga. En terapeut är ju såklart väldigt, väldigt bra här också, om du inte vågar prata med någon som inte har tystnadsplikt. Jag är ju själv utbildad beroendeterapeut och jobbar som beroendecoach nu. Jag har några klienter som jag jobbar med nu under sommaren, och snart när sommaren lider mot sitt slut här, det är kul att jag säger det nu, för att jag släpper det här avsnittet mitt i sommar fortfarande. Jag tycker, alltså det här som stör mig, att jag, och jag dras ju med i det här också, att jag säger att sommaren lider mot sitt slut när man har en hel månad kvar, alltså hela augusti är kvar, och då brukar folk prata om att sommaren typ håller på att ta slut. Det är en tredjedel av sommaren kvar, men hur som helst. jag coachar mina klienter som av olika anledningar vill sluta dricka och hitta en stabil nykterhet. Och är du någon som känner att du behöver hjälp med att hitta den här stabila nykterheten och inte gå på vita knogar, så vill jag bara säga att jag finns verkligen här för dig. Och så om ett litet tag kommer jag ha nya platser och vad säger man, öppningar, så är du sugen på att boka in ett samtal med mig. Det är digitalt, ska jag säga, så att jag gör alla mina samtal digitala, så att det spelar ingen roll vart du är i landet, utan vi kan fortfarande ha ett samtal. Är du sugen på ett sånt samtal med mig, så får du jättegärna antingen mejla mig på don'twineaboutitpodcast@gmail.com eller gmail.com som någon säger, lite roligt också. Eller så kan du skriva till poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast. Så bokar jag jättegärna ett samtal med dig och pratar mer. Ja, då tror jag att jag har sagt allt som skulle sägas den här gången. Jag hoppas som vanligt att det här har varit hjälpsamt för dig och att det har gett någon typ av insikt. Och så vill jag också påminna om att du jättegärna får prenumerera på podden, sprida den vidare så att fler kan få hjälp att känna sig mindre ensamma i den här jäkla alkoholkulturen som vi lever i. Men until next time, puss och kram. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av